Jag skulle vilja be dig att försöka tänka dig hur du skulle leva en vanlig vecka utan någon media. Alltså utan telefon, utan dator, utan tv, utan tidningar. Utan allt det där som ofta bestämmer vad vi pratar om och tänker på och sådär. Så försök tänka dig någon sekund, skulle din vecka se annorlunda ut utan någon media? Telefon, dator, tv-tidningar. För vissa av oss så skulle det vara som att marken liksom försvann under fötterna. Så vad ska jag nu ägna min fritid åt? Vad ska jag nu tänka på? Vad ska jag nu prata om? För andra av oss har det här faktiskt ingen som helst betydelse. Hur som helst så glömmer vi lätt att den teknik som vi nu lever med som en självklarhet bara är sådär 50-100 år gammal. Överhuvudtaget all teknik. Och för bara 10 år sedan så var det många av mina vänner som inte ägde en mobiltelefon. Vad tänkte människan på innan all denna teknik? Alltså, vad fanns i människans medvetande? Ja, kanske var det som alltid jobbet, hälsan, skörden. Skörden var det säkert. På en djupare nivå så var nog inte människans tankar och funderingar särskilt annorlunda än idag. Människan har ju alltid haft samma behov, samma längtan. Men man hann nog tänka färdigt mer tankar förr än vi gör idag. Många av oss som sagt lever i ett ständigt flöde av information. Inte alla, många av oss. Och nu ska vi läsa en text som handlar om profeten Johannes födsel och hans pappa som heter Zacharias. Vad tänkte pappan Zacharias på hela dagarna? Vad upptog hans vardag? Ja, under hela sitt liv så kan vi faktiskt veta att denne man hade levt med gamla testamentets berättelser om hur Gud en gång för länge sedan hade befriat sitt folk, lett dem ut i frihet, men också hur de sedan levt under ett förtryck långt borta från det land där de hörde hemma. Så Zacharias, som är pappa till den där profeten Johannes som vi har hört om redan, lever i en värld som är fylld av sorg över deras eget folks lidande, men så samtidigt så lever man i en värld fylld av ett hopp, ett glödande hopp om att en dag kommer befrielsen. Dagens huvudperson är inte Johannes. Jag ska snart komma till vem det är. Men Zacharias son, Johannes, föds ungefär samtidigt som Jesus och skulle få en mycket viktig uppgift i sitt liv. Johannes skulle bli en profet. En person som skulle visa människor att räddaren och kungen för mänskligheten har kommit, Jesus. Och det som har hänt innan vi kommer in i berättelsen, det är att Johannes pappa bara inte kunde tro sina öron då en ängel kommer på besök. Ängeln meddelar att han och hustrun Elisabet ska få en son. Och de är båda gamla. Alltså verkligen gamla. Och ängeln gör Zacharias stum i 9 månader, läser vi. Och han blev stum för att han inte trodde på ängelns budskap. Och vad är det bra för, undrar jag. Vi får väl se. I samband med födelsen av Johannes, hur som helst, så hände något mycket speciellt. Och nu ska vi läsa den här texten och den kommer upp på väggen. Och det är en fascinerande text och det är en lång text. Så håll huvudet på skaft. För Elisabet var tiden inne att föda och hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet Herren hade visat henne. Och de gladde sig med henne. På 8:e dagen kom de för att omskära pojken och de ville kalla honom Zacharias efter hans far. Men då sa hans mor, nej, han ska heta Johannes. Och de sa till henne, det finns ingen i din släkt som bär på det namnet. Och de gjorde tecken åt fadern att låta dem veta vad barnet skulle kallas. Än en gång vad nu det ska vara bra för. Och ge tecken till fadern, det räcker väl med att modern säger det. Men hur som helst så bad Johannes pappa, som alltså nu är stum, om en skrivtavla. Och han skrev, Johannes är hans namn. Och alla förvånade sig. Men en gång löstes hans läppar och hans tunga och han talade och prisade Gud. Alla de kringboende greps av fruktan och överallt i Judéns bergsbygd talade man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det lade det på minnet och frågade sig, vad skall det inte bli av detta barn? Ty Herrens hand var med honom. Och nu tar jag sats här, för nu kommer bönen som Zacharias ber. Hans far Zacharias fylldes av helig ande och talade profetiska ord. Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor vår fader Abraham att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet, ty du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här, med förlåtelse för deras synder, genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg. Och där stannar bönen. Och så läser vi till sist att pojken växte och blev stark i anden och han vistades i öde trakter till den dag han skulle träda fram inför Israel. Alltså den här berättelsen får vi vara med om och se hur Johannes pappa Zacharias får sin talförmåga tillbaka. Och det sker samma dag som hans son får sitt namn, Johannes. Och det första Zacharias gör som en respons på detta, det är att be. I mötet med ängeln så tvivlar Zacharias. Men då Johannes är född och han omskärs och namnges, så möter Gud honom igen. Och då fylls han av tro och tacksamhet och kan inte låta bli att tacka Gud. Han kan inte låta bli att tacka Gud. Välsignade Herren, Israels Gud. Efter 9 månaders tystnad så utbrister Zacharias i en unik och vacker och sann bön. Och den här bönen som vi nyss läste har varit till hjälp för människor i 2000 år. Och kan vara en hjälp för dig och mig. Zacharias blir så berörd av Gud, av den helige ande, att han bara måste ge respons. Han brister ut i någon sorts välsignelsebön här, som berättar vad Gud har gjort genom Abraham och David och profeterna. Alltså han följer hela gamla testamentets berättelse och sen avslutar han med vad Gud nu ska göra genom en 8 dagar gammal liten profet, Johannes. Han är den som ska bana vägen för Jesus. Den lille Johannes hamnar nu i samma sällskap som de här legendarerna, Abraham, David, profeterna. För denna lille profet ska en dag bana vägen för Jesus. Alltså att Zacharias varit tyst i 9 månader och nu kan tala. Det var ju det ena märkliga som jag lite stannade upp vid. Många menar att det är en bild. Att det är en berättelse på hur Israels folk hade haft det i lång tid. En bild för det. Profeternas röst hade faktiskt tystnat fram till det här ögonblicket. Det hade varit tyst i flera 100 år. Man levde i vilsenhet vid den här tiden. Än en gång, man levde i en sorg över att folket levde under ockupation och man väntade på någon befrielse. Och det var vilsenhet och ingen som så att säga hörde något ifrån Gud. Därför är den här bönen fascinerande. För allt det som Zacharias väntat på tillsammans med hela sitt folk är nu här. Frihet och räddning och barmhärtighet och förlåtelse för synd. Och detta inte för att Johannes är född. Nej, för att Jesus är på väg. Och Zacharias son Johannes ska bana väg för Jesus. Allt handlar om Jesus. Och jag skulle vilja bara ge dig den här bönen och se hur den kan tillämpas på ditt och mitt liv. För den här bönen, menar jag, innefattar miljarder namn, också ditt namn. Den här bönen gäller oss alla. Varje människa som vill följa Jesus och kalla sig kristen är den högstes profet, en vägvisare för Jesus. Så låt mig få använda bibeltextens ord på dig nu och säga att du är den högstes profet. För du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska människor omkring dig få veta att räddningen är här med förlåtelse för deras synder. Så ska människor få se hur Jesus kommer till varje människa som längtar. Hur Jesus blir en soluppgång för alla som upplever mörker och desperation och ångest. Och hur han leder oss alla tillsammans på fredens väg. De här orden handlar om ditt och mitt liv. Jag vet inte om du tänkte på att det är inte Zacharias som möter en ängel. Det är en ängel som möter Zacharias. Och jag vet inte om du tänkte på att Zacharias möter inte den heliga ande, utan den heliga ande möter Zacharias. Alltså, det här är livet med Gud. Det handlar inte om mig och vad jag vill göra i den här världen i första hand. Det handlar om Gud och vad han vill göra i den här världen. Alltså, allting i livet börjar med Gud. Och om allt i livet, så att säga, börjar med Gud, att han tar initiativet i våra liv, att vi inte behöver bära bördan av vår egen prestation, av att skapa oss en mening, om han tar initiativet, om livet börjar med Gud, då finns det rum för tvivel. Precis som i Zacharias livssituation, där han ju inte trodde på ängeln. Och det finns rum för tro. Precis som i Zacharias livssituation. Och i vår tid än en gång så är det inte bara tekniken som får oss att skynda vidare och inte grunda oss. Utan vi lever i ett samhälle där vi tror att allt börjar med oss. Det är så hela vårt samhälle är konstruerat och vi lever i det samhället. Och därför för vi också över det på den kristna tron och tänker att allt börjar med oss och den tro som vi kan prestera fram. Om den här världen ska kunna bli en bättre plats, om en soluppgång ska kunna komma för alla människor, så behövs fler som lever liv som börjar med Gud. Precis som Zacharias levde, precis som vi vet att Johannes levde, du möter inte Gud, Gud möter dig. Och för mig är det befriande att tänka den tanken. För dig som vill ha ett råd nu så kommer jag göra dig besviken. För jag kommer ge ett råd som jag har gett under ett års tid. Och för dig som inte varit här innan är det bara att gratulera då. För då får du någonting nytt. Men det här är det råd som jag kommer envisas med att ge till mig själv och andra människor. Om du vill ha ett råd i hur ska jag kunna leva ett liv som börjar med Gud, då är det bara två ord som jag kan säga om och om igen. Bli stilla. Bli stilla. Vi behöver aktivt och regelbundet välja att minska alla intryck vi omger oss med. Inte bara för att kunna tänka klara tankar, kunna tänka tankar färdigt. Kanske ännu mer för att kunna höra vår egen inre röst och inte minst Guds röst. Och det här blev så väldigt aktuellt då jag läste Göteborgspostens söndagsbilaga som handlar om hur det är att leva åren i mitten. Jag vet inte om några av er läste det, var för några veckor sedan här. Men fler människor, det var 5-10 människor som berättade om sina sätt att hantera medelåldern. Och jag tänker, jag som inte riktigt är där än, att medelåldern är en ålder då man både har livserfarenhet och så har man samtidigt en hel del kvar att ge. Man har mycket kvar att ge. Och en medelålders kvinna i Göteborgspostens söndagsbilaga sa så här: vi medelålders är ständigt i rörelse och tror hela tiden att vi missar något. Jagar vidare i projektplaneringen, ständigt mot nya och gamla mål. Så länge man behåller försprånget blir man inte omsprungen. Så slutar citatet. Så länge man behåller försprånget blir man inte omsprungen. Och jag tänker, hon beskriver också 30-åringens situation. Alltså hon beskriver också tonåringens situation. Det är som att allt kretsar kring mig och mitt. Och jag tänker att om även medelålders och äldre lever som om mig och mitt är det viktiga, vad finns de som kan ge stabilitet och vishet rätt in i vårt samhälle? Alltså, hur länge ska ett samhälle som börjar med mig och mitt kunna fortsätta fungera? Att börja med Gud är en befrielse för människor. Och då handlar det ofta inte ens om att göra någonting nytt. Det handlar inte om att göra något nytt i livet. Det handlar om att göra allt det man redan gör, men på ett nytt sätt. För då jag säger rådet till mig och till oss alla här inne, bli stilla, så tänker vi ofta att då måste jag ändra det liv som jag lever. Men om vi börjar med Gud, och om vi inte börjar med mig och mitt, om vi börjar med Gud, då kan vi se att vårt arbete, det tar oss inte bort ifrån Gud. Tvärtom. Man skulle kunna säga att arbetet som du och jag gör, om det så är yrkesarbetande eller arbete på olika sätt, på andra sätt, arbetet bara fortsätter det verk som Gud gör genom dig och mig. Alltså stillhet och arbete till exempel, det är inte varandras motsatser. Stillhet och arbete är som två viktiga delar av en helhet. Stillhet och arbete är två viktiga delar i en helhet. Tar du bort det ena eller det andra, så är det som att du tappar livets essens. Gud är ju en arbetande Gud. Jag vet inte om du hajar till det jag säger det. Gud är en arbetande Gud. Han arbetar intensivt med att skapa till exempel. De första sidorna i Bibeln så arbetar Gud intensivt med att skapa. Och på 27 ställen i Johannesevangeliet så kan vi läsa om att Jesus arbetar. Han säger bland annat: min fader arbetar och därför arbetar också jag. Alltså Gud och Jesus, kan vi se i Bibeln, arbetar i den värld som du och jag sen fortsätter att arbeta i. Och så en dag i veckan, kanske söndag, har vi en vilodag där vi, precis som Gud vilade en dag i veckan, i skapelseveckan, precis som Jesus också gjorde, så vilar vi också. Och där har vi stillheten. Utan vilodagen, utan någon form av stillhet, så tappar vi bort att livet och arbetet handlar om Gud och inte om mig och mitt. Utan stillheten tappar vi bort att det är Gud som arbetar genom oss. Och så blir arbetet ett mål i sig självt. Jag vet inte om du har varit med om det. Hur arbetet handlar om att bli klar. Det kan handla om att städa hemma och det kan handla om att driva ett projekt. Arbetet blir ett mål i sig självt. Just därför är stillhet och arbete inte varandras motsatser alltså. Det är två viktiga delar i en helhet. Tar du bort det ena eller det andra och du tappar bort livets essens. Och då blir arbetet ett mål i sig självt och allt börjar handla om ego, kontroll, mig och mitt. Och just därför tänker jag att stillhet inte är en lyx för några få. Det är inte till för ett antal eremiter eller munkar. Stillhet är en förutsättning för alla människor som vill leva ett liv i respons på vad Gud gör. Och så kunna bana väg för Gud i andra människors liv. Många tror att det var klostren som kom med det här med stillhet, ni vet. Munkarna som är tysta och som arbetar och ber och viger sina liv åt detta. Men människor har under hela historien sökt sig till stillheten. Man kan se att Jesus drog sig undan regelbundet för att kunna be och tänka klart och veta vad han skulle göra i sitt liv. Man kan se hur de gamla profeterna Elia och Moses gör detta. Och denna erfarenhet fick så småningom just namnet retreat. En välbeprövad dygnsrytm där man firar nattvard och ber tillsammans och får personlig vägledning och hjälp och allt detta i tystnad. Och det finns en person som heter Ignatius av Loyola som levde på slutet av 1400-talet. Och han talade ofta om detta. Och han har inspirerat mängder, särskilt i vår tid faktiskt, som börjar se igenom hur det här samhället fungerar och söka en lite annan väg. Får ni tag på boken Andliga övningar av Ignatius, så lägg vantarna på den. För Ignatius talar om att det inte är mängden av kunskap som kan fylla och tillfredsställa själen. Och ni får ett citat här. Utan den inre förståelsen av sanningen och välbehaget över den. Alltså, det är inte mängden kunskap vi tar in. Vi tror ofta det. Att det är det som fyller oss. Det är det som tillfredsställer själen. Nej, det är den inre förståelsen av sanningen och välbehaget över den. Alltså, genom att bli stilla och begränsa intrycken så ger vi möjlighet för våra hjärtan att fyllas av tacksamhet och glädje över Gud. Över det vi faktiskt har. Vi kan landa i att inte behöva ta in nya saker hela tiden, utan vi får ta in skatterna i livet som Gud har gett oss och ger oss ständigt. Nu då jag närmar mig slutet och jag vill bjuda in till en stund av bön och stillhet. För då vi talar om stillhet så känns det jätteviktigt att också få några minuter stillhet i den här lokalen. Då du och jag får vara inför Gud en stund. Låta det vara honom som tar initiativet och talar om oss. Tala med oss. Och vi kommer öppna förbönsplatsen om en liten stund här och så. Men jag vill bara som avslutning säga någonting om varför detta är så svårt för oss människor. Varför är det så svårt att bli stilla? Och jag tror att det kan vara för att vi ofta som människor är rädda att förtränga. Ja, för allt vi har förträngt. Vi är rädda för att möta den ångest som vi under lång tid valt att förtränga. Och som vi tror ska övermanna oss om vi blir stilla. Därför kan man uppleva ett massivt motstånd. Då man ska slå sig ner en stund och närma sig Gud och så. Man kan uppleva rastlöshet. Man kan uppleva oro. Man kan uppleva ångest. Men för den som trots detta inledande massiva motstånd väljer att stilla sig en stund, så väntar en upptäckt som är fantastisk. Och det är Gerard Hughes som har sagt att upptäckten är att mitt i vårt ångestfyllda hjärta, mitt i allt det som vi inte vill kännas vid, bor Gud. Han väntar på oss med öppna armar. Det är upptäckten vi kan göra. Han väntar på oss med öppna armar. Och kanske kan det vara en särskild utmaning till oss då sommaren nu tar vid. Och vi ofta kan uppleva en stress över att uppleva mycket under den tid vi är lediga. Och då tänker jag att du och jag nog behöver en medveten strategi i livet. Kanske om vi tar mycket intryck av media. En medveten mediestrategi. Alltså de böcker jag väljer behöver jag välja med omsorg för att det är avkopplande och roligt. Eller därför att jag verkligen behöver fördjupning. Eller tidningar, tv, dator. Det goda är ju det bästas fiende. Det finns så mycket att uppleva. Än en gång, det finns så mycket bra böcker. Det finns så mycket bra musik. Det finns så mycket att ta in, som har resmål att uppleva. Och allt detta kan leda till att jag varken hör min egen inre röst eller Guds röst. Och kanske då kan ett första steg vara att ha en strategi för alla intryck. Och kanske är också ett steg att ta en dag i veckan som en tid av gemenskap med andra människor och med Gud. Där jag bara kan släppa perspektivet att allt handlar om mig och mitt. Och upptäcka att allt handlar om Gud och vad han vill göra. En tid där vi väljer den stillhet som är möjlig för oss. Så tänk att du och jag den här sommaren mer och mer kan få upptäcka att du är den högstes profet. Och slutligen säger jag det igen. Du kan gå före Herren och bana väg för honom. Och så ska människor omkring dig få veta att räddningen är här med förlåtelse för deras synder. Så ska människor få se hur Jesus kommer till varje människa som längtar. Hur Jesus blir en soluppgång för alla som upplever mörker och desperation och ångest. Och du får se hur han leder oss alla tillsammans på fredens väg. Så stort är livet. Under några sånger nu så får du tillfälle att vara stilla. Och en första sång handlar just om att vara stilla. Och sen den andra sången får du vara med och sjunga. Och du får gärna sitta där du är och se, var finns jag i allt detta? Vad tänker jag då jag hör de här orden? Vad reagerar jag över? Vad i det som är sagt upplever jag ett inre motstånd inför? Och vad lockar mig? Vad börjar jag längta efter? Samtala gärna med Gud fritt om hur du lever ditt liv och vad du bär på. Och jag kommer finnas på den här förbönsplatsen om du vill ta emot förbön. Och det gör också Pernilla Andersson från vårt förbönsteam som är här idag. Så vi är två personer som gärna vill be för dig. Och då kan det gälla vad som helst, men det kan gälla dagens ämne. För dig som vill bana väg för Jesus i ditt liv, där du finns. Och hitta vägar att se hur livet handlar om Gud och inte om dig. Det går också bra att tända ett ljus för något bönämne som du bär på. För dig själv eller kanske någon annan människa. Och så får vi vara inför Gud en stund. Och vi får röra oss fritt i lokalen. Och först nu lyssna till en sång och sen får vi sjunga. Men redan nu är du välkommen att ta emot förbön och tända ett ljus. Allra först skulle jag vilja be. Och du får gärna vara med. Vi ber. Herre, tack för att vi får möta dig. Tack att vi får påminna oss om att det är du som är skaparen av universum och oss människor. Det är du som håller den här världen vid liv. Det är du som gör ytterst sett att vi vaknar och kan ta ett andetag till. Tack för gåvan att få leva. Låt oss få leva i förundran över att du har gett oss livet. Att du har gett oss så mycket goda gåvor att ta vara på. Hjälp oss att den här sommaren blir stilla. Och inte jaga. Utan tacka dig för den du är. Och allt som du redan har gett oss. Och allt som du ger oss i stunden. Om vi vågar stanna upp. Tack att du, helige ande, är hjälparen. Som aldrig lämnar oss ensamma. Utan då vi upplever ångest och oro så kan vi veta att vi inte behöver vara rädda, för du bor i våra hjärtan och du välkomnar oss ständigt med öppna armar. Och låt oss nu få erfara det en stund då vi är inför dig i bön och stillhet, hur du välkomnar oss till dig med öppna armar och hur vi får samtala fritt med dig. Tack att du kommer med förlåtelse till den som behöver förlåtelse. Du kommer med uppmuntran till den som behöver uppmuntran. Du kommer med kärlek till den som behöver en djup och stark faderskärlek i sitt liv i just denna tid, i just denna period. Tack att du känner våra hjärtan och att vi får ta emot dig där vi befinner oss nu. Vi ber i ditt namn. Amen.